Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Morsor, hej!
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 Bra start, Petra.
Ja, verkligen. Jag tänkte det.
Du tog täten direkt bara, liksom.
Ja, jag tog täten. Ja. Jag känner det. Hur mår ni, tjejer?
Jag mår bra. Jag är lite mentalt utmattad efter min lilla helg som jag gärna berättar lite mer om sen.
Mm. Ja, vad härligt. Mm. Härligt att vara mentalt utmattad. Nej, men vad härligt att du ska berätta för oss. Välkomna till Funkismorsorna, podden där tre mammor med barn med särskilda behov varje vecka. Herregud att vi får ihop varje vecka, hörni.
Mm,
och
sjukt.
Pratar. Och, ja, det är sjukt. Det är det enda jag får ihop varje vecka, tror jag. Där vi pratar om oss och våra barn och vår vardag och lite annat dravel, helt enkelt.
Vi spyr ut oss.
Ja, vi spyr ut oss en gång i veckan.
Vi bara kräks ur en massa skit här.
Ja. Välkomna. Okej, du är så mentalt utmattad, Lisa. Vi ska få höra mer. Är du på samma läge, Anna, eller hur känner du dig?
Nej, jag känner mig faktiskt inte alltså, jag har väl glömt bort typ hur helgen var. Då var jag säkert jätteutmattad och utbränd och allting. Men nu, jag tycker faktiskt att Frans har haft några liksom så här bra dagar då han har varit väldigt så harmonisk. Man vågar ju nästan inte säga det här, för man vet ju att det kan vända.
Mm, det men, vet man verkligen.
Mm, men han har liksom varit... nu har ju jag 4 barn till. Så att det är ju sällan liksom att det inte händer någonting i familjen. Och det är ju sällan alla är harmoniska samtidigt. Men det är ändå skönt att Frans är harmonisk. Och det slog mig också... Frans hade namnsdag i förrgår. På kanelbullens dag dessutom.
Mm. Oj då.
Mm, och det är lite viktigt för honom. Ja, ni vet ju att han gillar ju högtider så. Så att det började ju med att jag berättade på morgonen att du har namnsdag. Åh, oh, tack. Ja, 4 oktober, tack. Så här, datumkillen har ju stenkoll och såklart. Och sen var han ju som ett ljus hela dagen. Kom hem och så då fikade vi med kanelbullar. Och så hade jag och Henrik då varit köpt lite presenter till honom. Det gör vi inte till de andra, men vi kände att det var liksom.
Ja.
Och då köpte vi Uno för att han sagt att han vill ha med sig på vår resa. Om vi nu kommer iväg. Och sen så köpte vi då massa godis. Frans älskar ju godis. Vi köpte så här, han älskar ju så amerikanskt godis. Så vi köpte just lite så här småplock liksom. Inte alls särskilt mycket, men typ så här Hubba Bubba och massa olika. Och så fick han då ett paket när vi satt och fika. Alltså först öppnade han Uno. Då blev han lite besviken. Då sa han så här, Uno. Nej, jag vill ju ha gosedjur. Och då så säger Holly så här, men jag kan ta Uno. Varsågod Holly! Och så fick hon Unot. Ja.
Va?
Sen, ja, sen öppnade han då godiset och då var han ju himmelriket. Han var så lycklig, va? Ja. Och satt där och han delade upp godiset och gick och lämnade till syskon i olika rum. Han var väldigt givmild. Och, och då slog det mig att så här, det är så fascinerande, och vi har säkert pratat om det här flera gånger, men det är så fascinerande tycker jag att han som kräver så mycket av oss och typ bränner ut oss kräver också ibland väldigt, väldigt lite. Det är väldigt lätt att göra honom liksom genuint lycklig. Och det gör ju att både jag och Henrik, alltså vi var ju så lyckliga över den här, alltså att han blev så lycklig över det här godiset som typ kostade 30 kronor och liksom gjorde hans dag, och han satt och pysslade och liksom bjöd och grejade och alltså, vad fascinerande det är med våra barn att de så här kräver typ noll ibland ju faktiskt. De, ja, och i
det,
nästa
det
sekund
måste kanske vara den här jämvikten vi talar om, att liksom livet, att det är så här, måste ligga någonstans på 5,4 eller 7,2 eller vad de har gjort någon studie på, att alla oavsett svårigheter och inte i en familj så ligger någonstans medeltalet alltid på liksom någon vikt runt, nu kommer jag inte ihåg om det var 5,4 eller 7,2, men det var nog säkert bara 5,4, kanske i vårt fall.
Vad säger den siffran? Men att det,
vad säger du?
Vad säger den siffran? Hur lycklig man är eller vadå?
Ja, alltså hur man upplever hur lycklig och hur balans livet är. Det spelade liksom ingen roll i den här studien riktigt hur krångligt det än var, för hur man upplevde var ungefär samma.
Ja, men det brukar vi prata om, att vi tror att det är så att det spelar inte så stor roll hur vårt liv ser ut, för man anpassar sig, man får bara högre eller lägre smärttröskel liksom.
Exakt, så att det är som du säger, Anna, att då så här, de kräver supermycket ibland och sen så kan de bli så himla glada för lite hubba bubba, och då är det är ju som jag säger med Svante, att han är ju så otroligt dynamisk, han är liksom världens värsta och världens bästa. Alltså det är så här, han liksom inom loppet av några timmar är så här, häromdagen skulle han byta mamma. Han hatade mig. Alltså det var så här, du gör allt för att göra mig ledsen mamma. Du finns bara här för att vara dum mot mig. Man bara, och du vet, jag bara står där, som tur var jag lugn och inte så stressad. Så jag bara, är det så? Ja, så är det, så är det. Och så säger jag så här, okej. Okay. Och så vänder, bara jag vänder, han bara, nej men okej, kanske det är så, men det är, du hatar nog dig ändå, du vet. Och sen liksom några timmar senare så sitter han i båten och bara, mamma, jag har världens bästa familj. Jag älskar den här familjen. Man bara, så här, jag bara, kommer du ihåg?
Alltså det är, vi är ju så fina och skriver om det till dynamiskt. Man kan också kalla det fullkomligt liksom shaky.
Crazy. Ja. Oerhört liksom, alltså så, ja men det är igen den här tunna isen vi går på, vilket gör att när det är så här fantastiskt så blir man ju ändå utmattad nästan av det, för man vet så här, eller två timmar innan var det som kaos, alltså så här beyond kaos, och så är det beyond härligt två timmar senare.
Ja, exakt. Så det går så, det är så tvära kast, och det är verkligen, men de här få stunderna, det har ju lika väl kunnat bli katastrof kanske, det vet man ju inte. Men de här få stunderna som är så här härliga när han blir så här lycklig, det, jag tror också att både jag och Henrik har liksom ett stort behov av att se Frans lycklig. Det ger oss liksom, det vill man ju med alla sina
och
barn.
Och i de stunderna så är ju allt förlåtet.
Precis, och det vill ju jag med mina andra barn också. Men i Frans fall så är det så skört liksom hela hans, allt han gör är ju en kamp. Även för hans skull. Alltså, han kämpar ju för allt också. Han kämpar för att hitta en aktivitet som är rolig. Han kämpar för att få vara med och klara av. Och därför blir man liksom de här små glädjestunderna. Det låter ju jättefånigt. Men det var liksom en härlig dag.
Fast jag tror ingen av oss i det här forumet tycker att sånt låter fånigt.
Nej, och det, nej, verkligen inte. Och det som är också någonstans med så här, att man tänker att det är så skört och så, det är så himla rent, tänker jag. Alltså rent i den rena ilskan och den rena totala frustrationen. Och rent och så oskuldsfullt när man är så här, jag älskar det här. Man bara, han menar det rakt av.
Det är så äkta, finns inget då så här, ju. För att det, blir, det är ju inte, det är så heller så här, får du en present så är det verkligen så här, jag gillar inte det. Nej, han gillade det inte, okej. Eller så här, jag älskar det. Ja, han älskar det verkligen. Det är inte så här, ett annat barn kan ju liksom, tack så jättemycket, jag blev jätteglad. Men kanske höll fingrarna i kors hela tiden typ. Liksom.
Ja. Nej, det finns inget uträknande. Nej. Utan det är väldigt, hur ofta man ändå kan tycka att den här ärligheten när de säger så, gud vilken ful tröja, eller gud jag vill inte vara honom, han luktar illa, eller vad det nu är liksom, om någon, så vet man så här, det är precis så han känner.
Och han i uttrycker känslan. Det så.
Sociala spelen på gott.
Det är precis den delen som både är härlig och som ju också ibland är döjobbig, men som också har gett oss, eller jag säger kanske att jag ska säga mig, men jag tror oss att vi har ändå fått lite lättare att leva i nuet än vad man gjorde innan de här barnen. Och det hänger ihop liksom.
Man har ju ett annat perspektiv. Det som jag däremot tycker är jobbigt är att så fort, det händer ju vanliga saker i våra liv också, alltså som inte är med funkisbarnen, som kan vara jobbiga. Mm. Och så fort man får en sån smäll av något jobbigt, så tycker jag att man faller liksom lite längre. Man har liksom inte så mycket reserver för att det ska jävlas på övriga plan i livet.
Nej.
Så tycker jag att det är. Då tycker jag att det blir så här. Sen tar man sig upp igen, för man har ju lärt sig, vi har ju alla verktyg, så vi vet hur vi ska klara det mesta liksom. Men jag tycker att det är jobbigt när man i funkislivet drabbas av någonting annat. Då blir det så här.
Jag skulle säga att vårt absolut starkaste verktyg är vår erfarenhet.
Mm.
Man bara reser sig.
Ja, man reser sig. Jo. Och man vet hur man ska tänka. Man stålsätter sig i hjärnan liksom. Man har ju blivit som en pansarvagn där inne och bara köttar på liksom.
Ja.
Men det har också blivit väldigt, väldigt viktigt med de här stunderna av att tömma, känner jag.
Mm.
Alltså jag kan gå och allt kan kännas bra och så här, och så helt plötsligt för ingenting så brister jag ut i fullständig gråt. Som en, om jag ser en sak på Insta som inte har med mig att göra så jag kan gråta. Och ser det som att jag säger, åh tack, nu fick jag liksom öppna den här kranen och tömma så jag kan fylla på lite igen.
Mm.
Man är kan liksom lite som en konstant PMS.
Ja,
det
är hon är väldigt skör och labil.
Mm. Ja, hon är lite shaky. Men jag är så nyfiken nu. Nu var ju det här härligt då. Och jag har ju säkert haft ett helvete i helgen. Men det har jag glömt och lagt bakom mig. Men, men Lisa, vad har du berättat?
Ja, men jag har faktiskt haft en väldigt härlig helg. Jag är ju med i en föräldraförening som heter Anonymous. Som är en förening för oss som har barn. Initialt var det barn som var odiagnostiserade. Men både liksom forskningen och hur man gensöker och sånt har ju kommit så otroligt långt. Så idag tror jag att vi var väl 40 föräldrar på den här träffen. Och det var nog bara 6 barn som inte hade diagnos nu. Men alla har ju otroligt sällsynta diagnoser. Okay. Det är ju flera av de barnen som är ensamma i världen. Eller 2 i världen. Eller 3 i världen. Och så vi då 2-3 i Sverige. Alltså de är oerhört sällsynta. Och då tillhör man ju ofta inte någon annan grupp. Liksom. Man kan inte bara, vissa kanske med andra grupper också för att de som i mitt fall har autism också. Eller så här. Men att vara så här, det här är ett gäng som har det exakt likadant. Sen kan det vara stor variation på barnen. Det finns vissa barn som är multihandikappade och det finns vissa barn som är som kanske Kalle och Pelle som går på särskola och har liksom sin problematik på det sättet. Men det finns ganska mycket där. Och den här föreningen går ut på att vi träffas en helg om året. Nu har vi inte setts på 2 år då. Jag är med i styrelsen i den här så jag är med och anordnar de här träffarna. Förra året hade jag ordnat Copperhill i Åre. Vi skulle fira 20-årsjubileum och så blev det inte av. Men så nu var vi 40 stycken i Sigtuna. Och då kommer man på fredagen och så leker man lite lekar.
Och barnen, det är både föräldrar och barn med då?
Nej, bara föräldrar.
Bara föräldrar? Ja.
Ja, och för vissa är det typ den enda helgen de har utan föräldrar, eller utan sina barn. Liksom sådär. Och så får man då det till ett subventionerat pris, för vi söker bidrag hos landsting och fonder och sådär. Till ett ganska liksom överkomligt pris så får man bo 2 nätter och allt ingår, och så är det föreläsningar i 2 dagar. Och så är det alltid med ett litet spa och så hyr vi spat själva på kvällen. Så tanken är ju liksom att man ska vara där och träffa andra i samma situation. Ja. Få med sig lite på vägen och få ha trevligt.
Gud vad härligt. Det låter ju
jättehärligt. Men man pratar ju väldigt mycket om sina barn. Och det är därför man blir lite mentalt. För att man får ju också höra alla andra stories. Vilket är helt fantastiskt. Och det är såna människor. Och vissa har ju liksom... Jisses vad de kämpar alltså.
Ja.
Det är inte klokt.
Och visst är det fascinerande när man träffas sådär. För så tycker jag det var när vi var på den här Viggo-grejen och träffade andra föräldrar. Jag blir så imponerad utav många utav de här föräldrarna. Eller typ alla de här föräldrarna. För att alla är så starka på så olika sätt. Saker som jag märker att jag tycker är jättejobbigt. Kanske någon annan inte alls tycker är jobbigt. Och har liksom jättebra lösningar på. Jag blir också fascinerad över hur de hanterar sina barn. Och, alltså, jävlar, och det var jättetydligt här. Att vi lär oss mycket av våra barn, liksom, att bli andra människor. Alltså, ja.
Verkligen, och vi hade en föreläsning, gick just ut på det, så här, hur, liksom, vad tömmer dig på energi och hur fyller du på? Och det var jätteolika, och jag märkte att man var väldigt olika. Vissa liksom, brände ut sig nästan för att de sitter i samtal med myndigheter och sånt hela tiden. En annan var helt slut på energi för att hon var så frustrerad, så hon blev så arg. Så hon blev så lätt arg på alla människor i sin närhet, som brände ut alla sina relationer. Hade typ inga kvar, hon kunde skälla ut kassörskan och alltihopa, för hon hade så mycket frustration i kroppen. Och när hon inte, och då efteråt så skämdes hon, så då mådde hon dåligt över det. Så det tog jättemycket energi av henne. Men det som var intressant i den här föreläsningen, för då ska man sluta med, då sitter de och går igenom, och vi funkisföräldrar, vi har så mycket på vår lista. Och det är träning, och det är hitan, och det är ditan. Och då skulle jag skriva ner så här, vilka jag tar mest tid. Vad ska jag börja prioritera? Vad ska jag prioritera bort? Vissa gör samma saker varje dag. Kan jag fokusera på vissa saker den här veckan? Och kanske några andra nästa? Göra struktur av det. Så att liksom det inte blev bara som en enda stort mishmash i huvudet. Utan faktiskt ett tydligt schema. Och där man kunde dra ner ganska mycket. Och vet ni vad jag fick för insikt?
Nej. Att du ska göra slut med oss. Att vi ryker.
Ja, precis. Nej, jag kom fram till att det som jag sitter och tycker att jag är dålig på är egentligen en kraft hos mig. För jag är ganska bra på att bara vara mamma till Kalle och Pelle.
Ja.
Jag håller inte på och våndas och lägger upp och träning och hit och dit. För jag bestämde mig ganska tidigt. Jag har två barn. Bägge har syndrom. Vad ska min uppgift vara för dem? Jo, att vara mamma. Och jag, det är också så här, jag kan tycka att saker och ting är jättejobbigt, men jag är ju inte jättestressad. Det är jag faktiskt inte. Nej. Och det är nog för att jag är ganska duktig på det. Och det som jag nästan skäms för i våra sammanhang kunde jag plötsligt känna mig lite stolt över när jag satt där.
Det var härligt, vad bra.
Ja, sen så mår jag lite roligt över det igen, för det måste man ju göra. Men nej, skämt åsido, så faktiskt att det kanske inte behöver var så dåligt. Sen så dyker det ju upp liksom punktinsatser och så naturligtvis ändå. Men liksom inte att jag hela tiden i vardagen bara går runt med dåligt samvete för att jag gör för lite för att de har diagnoser.
Nej, men
och det gör du ju inte. Alltså. Du gör ju verkligen mer än vad jag tror de flesta orkar med egentligen.
Inte, ja.
Du gör jättemycket. Jag tror att du gör saker som du inte förstår att du gör för dina barn. Alltså du ger dem träning, du ger dem massa saker utan att du tänker på det. För att det
ja, men det
i
kanske jag gör liksom. I min mammaroll att vara mamma. Mm. Men det är inte så att jag sitter liksom extra och liksom, ja, men vet, så här, tragglar olika såna här program och grejer som man borde. Och
men det
och
tror
dit,
inte
liksom.
Jag att man ska göra. Jag tror inte att det är bra. Jag var ju så för man ville ju så här ge allt man kunde. Men man måste ju också hitta en balans. Barnen mår ju inte bra om liksom barnens mamma är utbränd och inte orkar och inte har kraft. Jag tror att man ska fokusera på att vara mamma. Sen måste man liksom luta sig mot att så här, skolan sköter skolan. Även om vi får ju massa samtal därifrån och ångesten kommer ju till oss om de inte uppfyller saker eller det är problem. Men jag tror att vi måste verkligen släppa det så här. Skolan tar skolan så det är deras ansvar. Mm. Och vi ska fokusera på att vara bra föräldrar och ge
och det
kärlek.
Var en stor bit av det de sa på föreläsningen också. Att vissa saker, kanske det är skolan som ska göra. Då kan man lämna över det och säga att tar ni hand om det här? Och så följer man upp det någon gång då och då liksom istället. På något sätt.
Det är bra, för det är ofta tvärtom att det är skolan som bara...
Sen tror jag att det är lättare liksom, för oss som inte har multihandikappade barn, för har man det så kanske man har en helt annan typ av träning.
Ja,
man
men måste precis. Ha. Jag tänker att så här, mycket saker att så här, det ni säger är så här, att vara mamma, det handlar ju också om att, så här, det handlar ju om att förbereda, alltså vara en god mamma, ge kärlek och närvaro och liksom vara med barnen, och det ska jag väl säga nummer ett, trygghet och kärlek är nummer ett för andra barn. Men sen handlar det ju om att bygga barnen för framtiden också. Och det gör du nog omedvetet, Lisa. Och där kan det ju vara, beroende på vad barnen har för såklart för funktionsvariation, att man behöver att det kanske inte, alltså att man behöver hjälpa dem på andra sätt och förbereda dem på liksom livet. Det kan jag känna att så här, jag håller inte heller på att träna en massa. Men däremot så känner jag ju så här, saker man förklarar för Svante och man är så extra noga och förklarar hur pengar, man kan förklara hur, alltså allt möjligt. Ja, men det, så är det. Behöva, och så gör man, även fast, och det är ju en träning. Man kan förklara liksom allt möjligt från när det kommer till hygien, hur man duschar, hur man tränar, hur man sätter på deodorant. Alltså du vet, man håller på med saker som man kanske om och om och om igen måste förklara för mitt barn. Att så här, hur man ska liksom, allt vad det nu är, som du oftast inte för ett normalstört barn behöver påminna varje dag. Varför man måste tvätta sig, varför man borstar tänderna, varför man försöker liksom ändå lära sig sätta på en strumpa, för det kan vara bra att kunna lite längre fram. Så sådana saker som är, även fast inte värsta träningen och det inte är liksom olika program och olika kurser och olika sånt, för det kan man ju.
Jag tror vi tränar ju våra barn i vardagen varje, alltså allt, alla moment vi gör är ju någon form av träning, tror jag egentligen.
Ja, men så är det ju.
Prova att åka båt, bara åka båt för dina barn varje dag, träna på att göra det, och man ska veta att man flyter.
Ja, men jag tror att, och det kanske, för mig är ju det en del av att vara mamma till dem.
Ja, ja, exakt.
Men sen så har vi väl alla ett dåligt samvete. Jag har ju haft jättedåligt samvete över att Frans inte har någon aktivitet. Nu har han ju jumping, så det är ju toppen.
Men ja, har det funkat? Han fortsätter gilla det?
Han älskar det. Han är så stolt och han älskar det. Han sätter på sig Dexters gamla så här fotbollsdress, vill han ha på sig. Eller så här shorts och fotbollströja. Och, ja, men han tycker det är så kul. Min enda oro är ju för att man får stå utanför och kolla. Det är ju så här glasfönster in i den här salen. Lutar man sig lite för mycket på den här pinnen så kan ju studsmattan liksom välta lite när man tar i och hoppar och liksom lägger kraften. Åh, jag är så svettig varje gång, för att hans lyfter ju lite hela tiden. Och skulle han välta med den där, då skulle han ju inte vilja gå dit någon mer. Det skulle ju bli katastrof.
Liksom. Nej, det är ju de där små,
så att jag står ju i lite så här, vill titta, vill inte titta. Men han älskar det, och alltså det är ganska unga ledare där. De är ju helt fantastiska. Men det är ju ett dåligt samvete innan man... Då kände ju jag, innan vi hittade det här, så här att... För jag har ju letat. Men vi har ju inte heller hittat. Och vi kan inte åka till andra sidan stan för att gå på fotboll en gång i veckan. Vi får inte ihop det i vårat liv liksom. Men då känner man ju så här... Varför gör vi inte det för fram? Alltså det finns ju alltid ett dåligt samvete.
Ja, man kan alltid, det dåliga samvetet knackar alltid på. Och man kan ju alltid göra mer. Men man, alltså det, om man tänker på det rent så här praktiskt, ja, det är klart man kan göra hur mycket som helst, men man kan ju inte det, för man blir ju, man har ju bara en viss energi, och livet kräver att vi arbetar, och livet kräver, alltså det finns ju så många olika saker som måste liksom, för att få livet att funka så behövs det ganska mycket saker som måste funka. Ja. Och det är klart man ska kunna tänka sig att man kan göra tusen andra saker för sina barn, för olika saker. Men man måste ju också vara snäll mot sig själv och inte slå på sig själv, utan försöka att se då de här sakerna liksom. Men jag tänkte på det, Lisa, när du sa att du nu känner dig lite mentalt trött. Vad är det för att
nej, men
du
det är för
pratade
att,
mycket om?
Man ja, ser precis. Det man är ju i en hel helg är man i... pratar väldigt mycket om sitt liv som inte kanske alltid påminner om andras. Och att man också inser att man har ganska mycket plusmeny på hela alltet.
Extra allt.
Ja, det är extra allt.
Lite som när man gör de här samtalen... Nu var det där trevligt det du var på. Men jag tänker när man gör de här med Försäkringskassan. Just det här när man ska prata om allt som är jobbigt.
Ja, och barnens tillkortakommanden och sådär. Ja. Mm. Sen så avslutades ju allting väldigt bra också. För att jag hade min kollega Rickard Sjöberg som jag jobbar med på Postkodmiljonär. Han var gästföreläsare. Och vi försöker alltid få någon som är lite så här peppande. Och han har skrivit en bok om mod. Och han höll en sån otroligt bra föreläsning. Det var första gången han höll en föreläsning om just, alltså med just den här boken som bakgrund. Och det var så bra för hela det här gänget. För han pratade mycket om just civilkurage. Och hur man liksom kanske får strida för saker. Så jag tror att rätt många föräldrar kunde ändå klappas lite på axeln. Och känna att jag kanske ändå har slitit och gjort lite bra grejer i mitt liv. Liksom. Men det var väldigt härligt och fint. Och så lyftade jag med honom hem. Hoppade av i Bromma. Tog tunnelbanan. Skulle hem helt själv. Barnen var hos sin pappa och hunden och det var bara jag liksom. Så himla skönt. Och så kom jag, så var det en och en halv timme till färjan skulle gå. Jag bara, nej, jag tar en taxi till Morannas. Tar en taxi, och taxichauffören är så jättegullig men väldigt tydlig från en annan kultur. Som där man kanske inte har lika mycket, är lika upplyst i vissa frågor. Så han pratade med mig. Och frågar då liksom om jag bor på en, om jag, varför jag ska till en brygga. Ja, jag bor på en ö. Ja, gör du det? Har du barn där? Ja, jag har två barn. Men hur går det? Vill de verkligen bo där? Ja, men det är bra för mina barn. Så min yngsta son har autism. Åh nej, det är så tråkigt när barnen blir sjuka. Men han kan väl bli frisk, säger han.
Oh,
alltså nej, det, autism det är någonting annat. Så här. Jaha, men ditt andra barn, han är frisk va?
Nej,
men alltså, de är inte sjuka så, utan de har ju lite, lite syndrom och så. Jaha, sa han, har du gift dig med en släkting?
Nej, men
gud. Jag bara, nej, det har jag inte.
Där gick luften ur dig lite. Efter
och han
där.
Bara, så här, i vårt land har vi inte så mycket sådana människor. Jag bara, nej, för de ligger väl inspärrade i en... källaren.
Gud, vad roligt. Du bara, jo men just det, nej men den här lilla detaljen om ön, det är ju det att vi ligger med varandra alla ute på ön, så att det är liksom väldigt mycket olika, det är ju det.
Det är jag och min bror det. Som bor där med våra
men Lisa,
barn.
Dina barn har inte något syndrom eller autism, och Svante har inte autism, det är bara för att vi har liksom,
det är, ja, så, det är inavel.
Inavel på öarna.
Ja. De är ju också väldigt sjuka, just sjuka är de.
Sjuka är de, och har vi tur så blir de friska.
Vi håller.
Jag försöker ge honom
så att det blir liksom en sån vacker avslutning på hela helgen.
Jag fattar.
Du bara slets tillbaka i verkligheten med den upplysta verkligheten.
Ja, men han var jättegullig, han ville så väl, men det var så tydligt hur olika det är liksom.
Ja, och så, ja, det är klart att han ville väl, men att när någon säger, för det där kan jag också ofta höra när man säger så här, nej men min ena son har, han har autism. Vad jobbigt för dig. Det är ju sant. Det är jobbigt för oss alla. Mm. Men jag vill, man vill liksom inte riktigt ha... Ja, och det här, det kanske inte finns något rätt eller fel i det. Liksom. För vad de än säger, skulle de också säga så här, jaha, det är väl inget jobbigt, vad härligt då. Vilken gåva. Exakt. Då skulle man ju bli provocerad av det också.
Men det finns också grader i helvetet kan jag säga. För en av tjejerna som var på den här kursen, hon har en dotter som har... Ja, men lindrig utvecklingsstörning, ganska autism och ganska mycket ADHD. Så hon sa, hon är lite jobbig. Men då hade en gammal vän till henne som vi överfrågat när dottern var lite extra jobbig. Men du, kan hon inte bo på en sån här institution?
Ja.
Ja, det var väl trevligt sagt. Jo.
Det var fint.
Åh gud.
Vilken, bra vän ändå. Mm. Men jag tänkte på det du sa också, det här med att en mamma kände att hon var så arg. Nu tycker inte jag att jag är arg hela tiden. Men det där kan man ju känna igen. Att när man har krigat och bråkar med Försäkringskassan och man bråkar med den ena. Man kommer ju lätt in i en liten tråkig loop då man liksom brinner av. Då tycker man så här att vi som har så jobbigt i våra liv. Ja, men det som vi har pratat om innan, att man så här kan ju håna föräldrar som står och gnäller om. Om att det serveras sylt på förskolan. Liksom, för det är inte vårt största problem. Men när man kommer in i den där loopen. Då blir jag kan ju bli lika. Man kan ju bli så vass mot allt och alla då. För att man har liksom ingenting till övers. Liksom.
Det var lite som hon sa. Och då pratade jag faktiskt om dig, Anna. Och din, den här underbara Sandhamnshistorien. För då pratade vi om det. Att hon sa att man går liksom runt. Och så händer någonting. Och sen går man runt och så bygger man konversationer i sitt huvud. Saker man hade tänkt säga. Saker man vill säga. Och så började vi prata om lite andra föräldrar om det. Och det visade sig att det var jättemånga föräldrar som gick runt. Och när de var så här frustrerade. Nästan hoppades på att någon skulle säga någonting. Så de fick lägga ut hela den här texten. Som de har broderat på under så lång tid. Och jag tror att det är ganska. Att vi är ganska många som känner precis så att. Jag är så arg och frustrerad nu och mina barn och hit och dit. Så kan inte någon bara säga det där förbjudna så att jag får bara kasta bajsmackan på dem liksom.
Exakt, man bara får det ur sig liksom. För man behöver ju också få skrika av sig ibland. Ja.
Men och det tar ju oss lite in på det vi pratade om förra veckan. Att vi faktiskt skulle försöka prata om den här veckan. Att
exakt.
Så här, vad just med... Ja, att man kan gå alltså just utifrån Anna Sandhams historia lite. Det är skönt att vi har den som lite riktmärke. Men att hur man så här med hur omgivningen kikar på en och säger och lägger sig i och tycker och stirrar. Och hur vi agerar liksom och vad vi har. Det man kan kalla momshaming. Att så här, dåliga mammor, kan du uppfostra ditt barn och så vidare och så vidare.
Frågan är om Anna snabbt ska dra den historien ifall vi faktiskt har lyssnare som bara går in då och inte har hört den.
Ja.
Vad sa du nu? Hörde inte
ska du dra den Sandhamnshistorien lite kort bara, ifall vi faktiskt har lyssnare som inte har hört den? Kan du dra den kort?
Ja, vi kan försöka.
Ja. Ska vi dra den åt Anna? Nej då. Anna drar den.
Vi kan hjälpas åt. Vi var i Sandhamn och vi hade ju haft liksom en liten... Vi var där över dagen, hade haft en liten stökig färd dit. Och vi hade liksom kämpat hela dagen för att det skulle bli bra. Och det blev bättre, men det var också väldigt jobbigt hela tiden.
Frasse hade en utmaning den dagen själv, kan man ju säga.
Mycket stor utmaning. Och när vi väl ska hem, vi har liksom anpassat allt efter honom. Vi har liksom fått hoppat över och äta middag på restaurang. För köpa liksom mackor bara för att han ska ha en glass med jättelång kö till den här glassen och så vidare. Vi har liksom vänt ut och in på oss själva och är slut på energi helt. Både jag, Henrik och syskon. Då är båten då, som vi egentligen ska åka hem med, försenad i typ 45 minuter. Och det är jordens kö till den här båten som folk har ställt upp sig på ett långt led. Liksom.
Och alla vet att alla kommer komma med.
Ja, alla kommer komma med. Vi kan ju inte ställa oss i den här kön, för det är ju helt... Det går inte. Frans var liksom i upplösningstillstånd, för han trodde också att vi hade missat båten och det var vårt fel. Ja. Han var jättearg. Så vi väljer att liksom ställa oss bredvid kön. Och där man också kan sitta sig på en parkbänk. Och vi turas om,
jag
och Henrik.
Och man kan se tydligt att båten snart är på väg.
Precis, vid kajen stod vi. Och vi liksom försöker prata. Vi turas om, växeldrar liksom, att sitta med Frans på den här parkbänken. Och han rymmer och han skriker fucking jävla. Och det är så mycket konstiga ord. Och jag ser ju också hur folk tittar på oss. Och de undrar ju vad det är. Varför vi är så menlösa och lugna föräldrar. För det finns ju, vi kan ju inte brusa upp heller. Då drar ju han liksom. Och då när båten äntligen kommer, jag kan också säga att jag står ju där och tänker att jag hoppar typ från kajen snart. Det var liksom min enda.
Ja, det känner mig igen.
Sen det kommer faktiskt två båtar till och med, och när de kommer då smiter vi in i den här kön lite fint precis där vi står. Varpå då en man, stilig man från Östermalm,
blåser upp sig.
Ja, och säger: ja, hur vore det om ni ställde er i kön precis som alla andra här? Mm. Och Henrik, extremt lugn, försöker säga: ja, det är inte riktigt så enkelt. Och så fyller väl jag i då att nej, men han har lite svårigheter. Jaha, ja, det har väl vi också, jag har också. Ja, och jag då svarar upp: jaha, har du också någon med svårigheter? Och då dyker då hans antagligen svärdotter upp då, som är gravid i typ vecka 3 med en pytteliten bulle på magen och har dessutom en dotter som är typ 2 år. Och då dyker hon upp och bara: ha? Hur vore det om ni ställde? Ni kanske ska fråga dem längst bak i kön om det är okej. Okay. Jag är faktiskt gravid. Och då brister det ju då för Anna Eriksson, som då häver ur sig att gravid...
Hon blir mom of the year.
Gravid, det är ett välsignat tillstånd. Var får jag det ifrån? Det är ett välsignat tillstånd. Jag har varit gravid 5 gånger och det är en piss i Mississippi mot för det här. Sa jag så?
Ja, det sa
jag. Ja, jag tror det var oregant också, typ.
Det var typ det. Och jag kommer ihåg att jag stod 5 gånger med handen så här. Det var så jävla mäktigt och skönt. Ja. Och skönt att säga också 5 gånger till
henne. Ja, och dessutom så här sjukt vältränad och snygg liksom. Hon nej, det har du inte.
Hon bara: du ljuger, tänkte hon. Du har lånat in de här barnen.
Och jag var liksom så arg. Jag kom ihåg att jag bara... så här, var glad, det är härligt. Ja. Liksom. Och hela tiden hade ju både jag och Henrik ett mantra så här: väntar du bara, du har ingen aning om vad som väntar bakom nästa hörn. Alltså, för det vet man ju inte. Nej. Ingen vet ju, det kanske hon som står där om ett år liksom. Mm.
Ja. Och hur hade hon då gjort? Mm. Nej, men och då är ju så här, när du, för det jag tänker på vad många ju många gånger, det är ju, ibland så råkar man ju ut för precis det där, att någon kommer och konfronterar en och säger så här: jaha, eller så här: sluta sitta, vara tysta på ett flygplan, eller ställer i kön eller så liksom. Kösituationen är ju skitsvårt. Där har man ju 100 gånger har varit med om att någon skäller på en och tittar och säger och säger tydligt till sina barn: nej barn, vi står faktiskt i kö här, typ, för att man
exakt
har gått till liksom så här lite passivt aggressivt säger till sina barn.
Nej men gud, han kan verkligen inte mena mig.
Ja, exakt. Men och då är frågan, när du Anna, när du, för det som också annars är jävligt vanligt, det är ju att så här blickar. Blickar. Och hur För jag tänker så här, i den situationen så måste du ju ha arbetats upp både supermycket stress för att Frans mådde så dåligt och hade en jobbig dag och ni var liksom supertrötta. Och sen alla dessa blickar på, och hur har ni två någon liksom strategi för när det börjar bli, ni, för man känner ju blickarna, de bränner ju även om man inte möter dem alltid, men hur liksom, har ni någon strategi eller hur brukar ni tänka, har ni något liksom sätt eller bara beror det på vart man, hur brukar ni känna?
Det beror ju ganska, i alla fall för mig då, så är det ganska beroende på hur jag är just den dagen. För ibland kan man ju vara så här, men glor och liksom, och inte bryr sig. Ja. Och man kan också känna så här att man vill liksom inte göra någon affär av det. En annan dag så kanske man också vill förklara, han har svårigheter här, liksom. Ni kan sluta titta nu, eller liksom, då kan man ju bli så. Jag tycker att det är så, det är helt beroende på var man är själv. Och man blir ju sällan stolt över sig själv när man tappar det. I Sandhamn är jag faktiskt lite stolt över mig själv. För jag känner att hon kunde ha det där.
Ja.
Liksom. Så det ångrar jag inte en sekund. Jag ville ju nästan träffa henne mer på båten. Det var ju så att Henrik blev rädd för mig där ett tag nästan.
Det finns så mycket kraft.
Ja, men det fascinerande är ju också den här kraften som finns. Hur vi blir så här tigermammor över våra barn. För att jag kan tycka Frans är asjobbig. Jag kan tycka att han beter sig jätteilla. Men börjar någon utifrån att liksom ha synpunkter, då nitar jag dem. Liksom, för där går gränsen.
Nej, det är
liksom.
Jag tycker också att det kan vara så, till exempel om jag är på mataffären. Om folk inte tittar utan liksom bara är så här, ja, men vanliga gulliga människor, då blir jag väldigt noga med att försöka rätta in barnen i ledet. För att liksom, så här. Men så fort som någon tittar eller liksom ser lite så här, säger någonting eller så, då är det som att allt släpper för mig. Och jag kan inte bara gå förbi, utan då måste jag säga liksom så här, men har du problem? Vad är din grej liksom? Mm.
Men säger du det? Du konfronterar folk och säger så?
Ja, liksom. Jag gör det. Det blir ju sällan bra. Men det är ju det där liksom att det, jag kan inte kontrollera mig i det avseendet.
Nej.
Jag kan faktiskt inte det.
Och vad får du för reaktioner då? Om du säger då, om du står på ICA och så säger du, Vad är ditt problem? Ja, vad får du för reaktion?
Det har ju ofta varit så att det är någon som är på väg ut. För de gör det ju sällan så där.
Nej,
när man står
de
så nära ändå.
De gör det i förbifarten och så går de. För de
exakt,
är ju
exakt. Liksom, Men jag vet, det var ju någon gång en gubbe var så arg på ICA för att Kalle hjälpte mig att stoppa ner i påsen. Och då stod han upp, ni vet, det är ju liksom som en liten kant bakom själva kassan.
Mm.
Och så ställde han sig på den och jag var ju så här skitglad för att han för första gången ville hjälpa till.
Mm. Ja.
Och en gubbe liksom fnyser och då, det var som att då bryr inte jag mig, så då bara ropar jag, men vad är ditt problem? Mm. Då har en liten kille med svårigheter som står och vill hjälpa sin mamma och plocka mat i påse. Mm. Ja, men han står faktiskt i vägen för oss andra som håller på här. Och han står med fötterna på den här. Jag sa, du måste ha ett jävligt litet liv, sa jag. Som tycker att det är så stor sak att en liten pojke hjälper sin mamma. Hoppas att du ruttnar i helvetet.
Bra, Lisa, bra där.
Det här var ju några år sedan.
Det är alltså vår första rekommendation att vi ber någon, jag hoppas att
du ruttnar i helvete. Det är bra.
Ja, men det är inget bra. Och sen så liksom,
är det din mening som du har byggt upp?
Det här var ju några år sedan. Det var inget bra och jag vet att jag har
jag kör med välsigna tillstånd. Du kör ruttna i helvete.
Ja, det är
vad har du Petra?
Och himmel.
Vad har
och
du?
Jag vågade inte vända mig om för jag visste att folk skulle tycka att jag var en hysterika.
Ja. Vill man inte då bara så här fucky, och bara stå och fucka.
Det gjorde jag också. Ja, jag gjorde också fucky. Och så gick jag istället sen bort till Kalle och så sa jag så här, Kalle, vad duktig du är. Tack snälla för att du hjälper mamma. Vad glad jag blir. Helt pionröd ansiktet och så gick jag ut därifrån.
Som mamma vet någon dra åt helvete och räcker finger och... Det är de här oerhört stabila mammorna som nu ger lite med rekommendationer.
Det är jättebra tips ni får nu.
Ja, det är jättebra tips.
Ja, så
men
gott
alla
det
har skrikit.
Det där var tips hur man inte ska göra. Nu får ni säga hur man ska göra.
Nej, jag tycker också, alla har vi haft dem där. Jag har också haft dem där när man far ut och är så här, alltså folk som skriker, då skriker jag tillbaka. Eller folk som tycker, när de konfronterar en så, då brukar det komma ut, då brukar jag svara och då brukar jag nog faktiskt säga så här, den här pojken han har autism och liksom försöker förklara, du vet vad autism innebär, har du någonsin hört talas, alltså lite mer så kan jag säga. Jag tycker att du annars ska kunna gå hem och läsa på om det. Det är väldigt många som har det. Och jag tycker att du är sådär. Och som du säger, vilken liten värld. Lite sådana saker. Eller såhär, någon som skriker. Det är också helt... Sådana som skriker är ju lite ovanligt. De mår ju oftast ganska dåligt själva och har ju ganska liksom...
Ja, sådana som jag alltså.
Ja, och sådana som jag också.
Nej, jag menar de som skriker åt dig. Du mår jättebra, du är superstark.
Ja, helt balanserad. Alls, inga konstigheter.
Men däremot tycker jag så här, blickar. Ja, ofta så brukar jag... Är jag liksom, ibland så känner jag med blickar så känner jag att jag så här, mer och mer har börjat så här... Jag bara får så här tunnelseende och bara tittar på typ mitt barn. Mm. Och min familj, om jag är med dem. Alltså, ja, så här, men sen så försöker jag verkligen stänga liksom av. Även fast jag känner att de stirrar. Så jag bara så här, men sen säger de något då när man har stängt av. Och bara känner de där brännande blickarna. Man bara, ja Svante. Man bara försöker bara säga, skiter i er. Jag skiter i er. Mm. Liksom. Ni är inte värda min så. Säger de något då, då exploderar man ju.
Ja, för det är ju just när de säger någonting. Det är då, ja. Blickarna kan ju också göra att man kan bli ledsen. Man kan bli sänkt. Man blir ju förnedrad. För det blir man ju
jag
faktiskt. Man står ju lite till åtlöje. Det är som att här kommer familjen cirkus och så står alla och tittar.
Ja, men sen kan det också bli fel. Jag har ju sagt det. Vill du något eller du står och tittar?
Ja.
Och så säger jag så, jag tänkte bara om du ville ha hjälp får jag till svar. Jag bara, okej, förlåt mig. Det blir inte heller kul liksom.
Ja, men det är jobbigt när man utgår från att det är någonting taskigt de ska säga. Och så är de bara snälla. Det är då man känner att man återigen är lite för aggressiv.
Men hur många gånger har de bara varit snälla?
Nej. Aldrig nej. Typ.
De här en eller två personer som skulle vilja vara snälla och hjälpa till och försöka vara vänliga. Sorry, ni hamnade på... Vi offrade er lite här på altaret. Vi fortsätter lite kristligt här. Men det är... De får faktiskt ryka med där. Jag är ledsen, vi kan inte tänka på dem. Utan de som stirrar, de vill oftast inte... någonting annat än att tycka att man är... Det är så här... Det finns jättemycket att... Så här, eftersom att det inte syns på våra barn att de har ett syndrom. Eller liksom att de... Liksom att deras funktionsvariation inte syns. Så är det liksom att... Det handlar jättemycket om att folk tycker att vi inte kan uppfostra våra barn. Och att vi inte har koll på våra barn. Och varför skriker han? Gud vad han låter. Gud,
verkligen,
alltså, så
verkligen.
Och varför, hur gammal är han? Ser gammal ut och kan inte... Oh. Mm. Liksom så. Så att det är verkligen...
Och, precis,
verkligen,
och varför säger de inte till honom? Varför är hon så tyst och menlös, ja, den där mamman? Mm. Och
människor överlag är ju liksom sådär att de är viktigast.
Mm. Vad sa du?
Nej, men människor överlag, har liksom, jag tänkt på det. Jag tror att de flesta kanske bara hamnar i en situation själva. För alltså, de är liksom viktigast själva. Mm. Och jag tror att de kanske inte ens så här, har gjort någon jättereflektion. De bara hör något och blir irriterade. Och så går de vidare liksom, och sen är det borta. Men alla de där små sakerna. Om folk istället var lite mer lyhörda, lite mer öppna. Och så här att, fasen, jag säger ingenting. Det här kanske är...
Eller,
men de är inte där, de är själva för stressade i sina liv.
Så sköter vi vårt liksom. Håll det till din... Alltså, varför ska folk lägga sig i hela tiden? Det tror jag i och för sig är ett stort problem överlag i vårt samhälle. Att alla, man ska alltid lägga sig i uppfostran. Och det märker man ju på sån här... Vi har en sån här Facebookgrupp i området där vi bor. Där skriver de ju alltid om så här... Kan ni inte ha bättre koll på era ungdomar? Bla, bla, bla. Och ibland blir man så provocerad, för ibland är det så här... Det är nog killar som har varit ute och spelat fotboll klockan 2 på natten och det var störande. Och man bara, men tycker ni att det är bättre att de knarkar klockan 2 på natten? Och det är alltid så här, var är föräldrarna och föräldrarnas... Alltså det är alltid bittra människor som sitter och gnäller, som aldrig har varit unga själva uppenbarligen. Och för oss blir det ju liksom hela tiden att vi får det här blickarna och liksom synpunkterna hit och dit, och de har ingen aning om vad vi har gått igenom tidigare under dagen. Nej. De har ingen aning om varför vi inte säger skarpt nej, för det kanske blir 100 gånger värre. Alltså, de vet ju ingenting. Sluta lägger i.
Ja, men liksom... sluta lägger i. Men då är frågan så här, skulle man inte kunna, för något som är ganska effektivt tänker jag. Jag har inte praktiserat det här själv, men det är ju att så här, lägga över tillbaka ansvaret på någon. Alltså så här, någon som stirrar, någon som tycker så här, alltså så här, att bara så här, som du var inne på, kan jag hjälpa dig med något? Eller så här, och då, ja det är så här, nej men jag ser att du blir oerhört liksom, alltså så här, man så här, hur skapar det här problem för dig? Som du märker har vi stora problem här, och det handlar inte om, det handlar om att mitt barn har en funktionsvariation. Men vad är det du känner att du behöver? Alltså du vet så här, för då kommer man bara, tänk jag kan tysta en person.
Ja, men det jag tror det som du säger nu är det absolut bästa att säga. Sen tror jag att ett stort problem är, och det, men det du säger nu, det tror jag kan hjälpa i det avseendet också. För jag tror att väldigt många av de här, de tror på allvar att det sättet som de uppfostrar normalstörda barn på, det vill säga med lite disciplin, att det funkar på våra också. att det bara är vi som är lata. Mm. Det spelar ingen roll vad vi säger där och då.
Vi tar liksom inte konflikten, vi är lite för snälla.
Nej, för de ser ju, det här barnet fungerar ju så pass bra, då tror jag att lite hårdare gränser bara och lite ramar så ska det nog ordna sig även för de här barnen.
Så gjorde jag med mina barn liksom, och mina barnbarn.
Det är så trendigt med diagnoser nu för tiden så. Ja. Det är bara lite hårda tyglar, så går nog det. Men jag tror att det som du säger, vad kan jag hjälpa dig med? Mm. Jag är mitt inne i någonting som är ganska jobbigt för både mig och mitt barn, men vad kan jag hjälpa dig med?
Men jag ser att du blir väldigt upprörd här. Alltså det, och man är ju inte,
ja, vad är det du liksom, ja.
Det är ju alltid bättre att vara lite lugn själv ju. Man mår ju bättre av det. Och också ställa frågan precis som ni säger, för då har man ju lite övertaget. Då känner de ju kanske själva så här.
Ja, man måste sätta sig över dem. Ja.
Man ska ju få dem att känna så här, vilka små usla människor de är som beter sig så här. Det är det man vill
fast
åt.
Fast på ett så här lite
fast på ett trevligt sätt.
Och ett trevligt sätt. Man ler fast man vill spotta dem i ansiktet.
Det finns ju en grad till det här, upplever jag. Och det är att det de håller på med, det lyckas ju lite grann. Jag skäms ju lite. Jag står ju där och skäms och tycker att det är pinsamt och jobbigt. Och jag blir också väldigt påmind om att det är så här.
Det finns ju en anledning till att det är härligt att umgås med likasinnade. Som när vi var återigen då på det här lägret med liksom barn och föräldrar. Då kände jag ju noll att jag så här, kände någon blick från någon eller att någonting var märkligt. Eller jag tror att Frans känner av min stress när vi är på något ställe. Att jag blir lite så här, när jag vill att han ska uppföra sig eller vad man nu ska säga. När man är på sådana ställen, då kopplar jag av och han får vara den han är.
Jag skulle till och med vilja säga att när man är med likasinnade, om vare sig man är två familjer eller tre familjer eller är på ett sånt, liksom, helt plötsligt så får man sitta där och vara lite stolt och man kan se varandras barns styrkor och säga vad gulligt och vad kul att de gör det där. Då blir det ju, då vänder man ju på hela steken och det är så man skulle önska att livet fick vara hela tiden. Jag har ju massa saker som jag tycker mina barn är helt fantastiska på, men som andra människor inte ens har ett minsta lilla intresse av att se. Så det får försvinna bort. För jag har fullt upp med att skämmas då lite för att de andra säger till mig att jag ska göra det.
För att de ska passa in i mallen på ICA. För att de inte ska sticka ut och bete sig. Och hur ska de då med sina svårigheter helt plötsligt för att de kliver in innanför dörren på ICA kunna bli liksom helt anpassade och inte.
Nej, verkligen. Alltså,
det är ju. Men jag minns att du berättade när ni var ute och käkade. Vad var det som hände då? Det var väl någon gubbe där också som sa någonting. Jag kommer inte ihåg. När ni var på restaurang. Nej.
Jag? Eller de andra?
Nej, du var på restaurang. Ja. Med Kalle eller Pelle. Du hade fått på min stora dag.
Ni bodde på sig jackan.
Ja, det var någon, precis. Var det inte någon farbror som la sig i? Ni hade ju fått hotellnatt och så var ni ute och åt på restaurang.
Ni ser det här dåliga minnet.
Och så var det ju någonting. Antingen så var det att han satt med iPaden. Det var ju någonting som den här farbrorn påpekade. Är han hostad eller vad gjorde han?
Alltså om ni lyssnare kunde se nu Lisas
ansiktsuttryck. Det är blankt. Lisa ser helt tom ut. Jag har aldrig sett en tomare
människa. Alltså det är helt blankt. Ja. Lisa ser ut som att hon inte ens vet vilka vi två är. Som
Anna här och Petra.
Petra.
Jag blir rädd för mig själv nu. Jag ska jag hitta på att jag kommer ihåg? Men jag gör inte det.
Får jag bara fråga?
Jag kommer ihåg en restaurang som du har berättat om Lisa. Men det var när, då åt ni pizza tror jag. Och ni skulle gå när du hjälpte barnen att sätta på sig jackan.
Ja, precis.
För då sa en gubbe så här, kan de inte sätta på sig jackan själv?
Precis, jag tror att, Anna, jag tror att det är den historien du menar. Det var en farbror vid bordet bredvid.
Ja, för det var någon som lade sig i, kommer jag ihåg.
Och det var samma vecka faktiskt. Så att du är rätt ute, Anna.
Du är nära, men inte helt rätt.
Men alltså, jag kan inte heller ha minnet helt, det fattar
nej,
jag.
Nej, jag tycker det var väldigt bra.
Ja. Ändå, vi var på pizzeria, jag och killarna, och mannen som satt bredvid som sa, oj, kan inte så stora barn ta på sig jackan själv? Och han satt där med sin dotter. Och jag sa att...
Varför måste man säga det?
Jo, det kan man tycka så, men nu har mina barn ett syndrom, så jag har lite svårigheter. De har lindrig utvecklingsstörning och autism. Och du vet, den där dottern, hon vill ju bara ta fram en spad och gräva sig genom hela jordklotet.
Stackarn.
Gud vad jobbigt. Mamma, tack pappa. Vad du mysig farsa jag har.
Men vart finns behovet av att behöva säga en sån kommentar?
Ja, och jag, så här helt ärligt, han var väldigt rar egentligen. Så jag tror att det var bara okunskap och äldre generation. Och du vet, den äldre generationen på riktigt har ju inte varit vana att, att människor med särskilda behov får synas på gatorna egentligen. Nej. De har ju bara sett människor med down, så de har väl alltid varit liksom, då vet man det, så behöver man inte fundera på det.
Nej.
Jag vet massa, alltså människor i mina föräldrars ålder, vi har en god vän som fick ett barn med Downs och hon fick inte ens träffa sitt barn. De tog barnet och så sa de, oj det här ska du inte behöva se, vi tar hand om det här.
Nej, alltså på förlossningen pratar de
om. Ja, så satte de barnen på en institution och hon fick ju aldrig connecta med sitt barn. Hon har jobbat hela sitt liv för barn med Downs, men hon fick aldrig en relation med sitt eget barn.
Nej men.
Ja, och det där, jag berättade det för någon och då fick jag höra att det var många sådana historier.
Ja.
Tack och lov har vi kommit framåt.
Ja, och jag menar den här mannen var ju från den generationen, så jag tror på riktigt att det fanns ingen elakhet i honom. Det var bara ren okunskap. Men den där okunskapen gör ju ont.
Ja, men oavsett okunskap eller inte, vart finns det här behovet av att lägga sig i andras liv hela tiden? Det förstår det inte jag riktigt. Sköt ditt så sköter vi vårt. Liksom. Man måste kunna...
Verkligen.
Vi hoppas att det är en generation som liksom, att okunskap, att det tar ju alldeles för lång tid och så vidare. Men man...
Åh, jag måste säga en grej om det här.
Ja.
Jag träffade en vän, och nu Petra stelnade, alltså. Jag blev så ivrig här. Jag träffade en vän på ICA som jobbar som lärare på ett gymnasium. Och då berättade hon...
Kunde den här personen sköta sig på ICA, vill jag veta först?
Ja, hon är magisk. Hon
behöver du säga till?
Nej. Hon är fantastisk. Hon har varit fantastisk mot Frans sedan dag ett. Väldigt lugn, pedagogisk, superfin människa. Mm. Hon berättade då att hennes klass lyssnar på vår podd.
Nej!
Jaha. Jo! Ja, de lyssnar på det. För nu jobbade de då. Det är någon sån här barn och fritidslinje som hon är lärare i.
Är det liksom barnsäkert?
Och de här eleverna ska ju ut på praktik. Och då tyckte hon i förebyggande, när de också pratade om då olika svårigheter hos barn och hur det kan vara, att det var bra att lyssna på vår podd. Eleverna älskar vår podd. Det finns också elever själv med svårighet.
Jag älskar de här
som
eleverna.
Känner igen sig själv jättemycket i det här. Så hon sa att det här var så härligt. Och hon har jobbat med så många med barn med svårigheter. Och hon är grym. Men det var väldigt fint tycker jag. Och jag blev väldigt, för när hon sa det först, då kände jag så här. Det är alltid lite tycker jag. Nu får vi ju faktiskt meddelande utav barn och även vuxna med diagnos.
Ja, vi fick ju ett meddelande på ganska nyligen av en tjej som var runt 12-13 va? Ja. Som lyssnade på vår podd. Mm. Det var väldigt fint. Ja. Och hon sa att hon tyckte den var jättebra och själv hade autism. Ja. Och liksom gick på en NPF-anpassad skola. Och, men super. Det är ju fantastiskt.
Det känns ju också...
Lite läskigt.
Ja, det är jätteläskigt. Att, är det och när hon berättade det att de lyssnade och att några dessutom
alltså,
kanske själv hade svårigheter.
Jag bad inte den här gubben att ruttna i helvetet. Jag bara hittade på.
Alltså, hon gjorde det. Hon sa så här, vad fin du är att du tar upp det här. Du skulle kunna bara gå vidare nu. Tack så mycket.
Jag vill bara säga nu tjej, kan vi från och med nu bli lite mer pedagogiska och lite mer städade?
Nej, jag tror inte vi kan.
Ja. Mm. Nej, men det var väldigt kul vill jag säga.
Ja, för det är verkligen
väldigt... det var roligt. Mm.
Superkul.
Det är super.
Det jag var inne på innan, som jag bara inte vill glömma bort, för att när jag pratade med massa föräldrar här också, så, för det är roligt, det här med liksom mom-shaming då, väldigt vanligt. Ja. Och även så här, framtidsoron och framtidsångesten. Och vi tre, vi har ju pratat om i titt som tätt att vi kanske ska bygga vårt eget föräldrakollektiv. Vi kanske till och med köper en stor herrgård i Spanien eller något. Och så bor vi där så får våra syskon, eller barnens syskon jobba. Alltså allt det där. Jag tänker, vi har ju löst bägge problemen där.
Ja.
Så att jag tycker vi ska jobba vidare på den här idén med det här föräldrakollektivet. Ja.
Mm. Jag tänkte på en annan sak nu när du sa Lisa så här, att mom-shaming och att vi är kollektiv och så. Är det lika mycket dad-shaming?
Alltså, vissa dads är ju så full of themselves så de ser inte.
Nu fick papporna sig en känga också.
Fick de sig känga.
Ja, nu slänger jag mot farsorna. Nej, men det är klart att Marcus har också fått massa utbrott och liksom så. Men är det så att vi mammor bär mer ångest
jag
alltid
tror det.
Också? Så att, eller hur?
Jag vill på något vis inte ge oss den, alltså tillskriva oss som att det är bara vi som besitter den egenskapen. För så är det absolut inte, man är ju olika. Men det känns ibland som att männen har lättare, eller så här, vet du vad jag tror helt ärligt? Jag tror inte att människor tjejmar pappor lika mycket som de tjejmar mammor.
Nej, det tror inte jag.
Men jag tror att överlag så är det lättare att gå på en kvinna och säga såna här saker. Ja, man har mer respekt för en man och vågar liksom inte. Men jag kommer ihåg när...
Nej, men många i den äldre generationen, nu är det ju även inte bara den äldre generationen som tycker och stirrar och sånt, utan det finns ju jävligt mycket stirrar från alla möjliga håll. Men jag tror ju också att den äldre generationen är ju fortfarande, eftersom att de är så okunniga och så vidare på kring olika svårigheter och sånt, så tycker de också att det kanske är lite mer mamman och, som ska ha koll på sina barn, inte vet jag.
Ja, så kan det inte vara.
Egentligen.
Men jag kommer ihåg när Henrik var... När Henrik var i Täby centrum med Frans för något år sedan, som jag också har berättat om i podden, men när han var på någon sån här lek, de hade en sån här lekavdelning, när det var en kille där som höll på. Ja, när det var ett barn som höll på och lekte med Frans och knuffade Frans, och den här pappan stod så här stressat och liksom, Henrik såg hur svetten rann, och sen kom han ju fram till Henrik och liksom ursäktade sig och förlåt, han har autism och så här. Det var en väldigt så här komiskt, eller liksom, det blev ju också väldigt skönt tror jag för Henrik att känna så här, att så här, det är mitt barn också, men liksom skönt att det inte bara, det blir ju mer så här, gud, det är så vanligt, och det nu var han i Henriks, som Henrik brukar känna, alltså det var väldigt så här,
verkligen.
Tänk om den här pappan visste det, att han behövde inte stå där och svettas och ursäkta sig, för det här var liksom fullt normalt.
Ja, nästa gång får Henrik säga det.
Och det tror jag också, att det kanske är fler pappor som väljer att inte ens åka iväg på de där grejerna.
Nej, så kan det vara. Så är det kanske. Ja, men vi har ju haft en kom här Agnes, vi har ju haft, det finns ju mycket bra tips här. Alltså, be dem dra åt helvete, räcka finger. Be dem ruttna i helvetet. Peka finger. Skrika åt dem liksom, att det är ett välsignat tillstånd de lever i.
Det är väl det som...
Lyssna på
eller lägga skulden på dem. Jag tycker vi ska försöka putta tillbaka skuld.
Alltså, faktum är att det bästa tipset var nog det som du gjorde, Petra. Men det är också det svåraste.
Det är jättesvårt och det är så pretentiöst. Jag får ju alltid spela den här lite tråkmånsen i den här podden.
Vi vet ju att du bara tar någon slags PK-roll där borta.
Ja, så det där vet vi att det inte stämmer.
Jag är en stor lögn. Jag är bara en falsk jävel. Det är vad jag är.
Ja. Så är du.
Nej, men så att jag tänker att så här, mer att så här, jag brukar också så här, säga så här, jaha, hej hej, du vet, sen någon stirrar. För då kommer de av sig i stirret.
Man säger hej till dem så här. Man vill ju inte ge dem att man tappar det. Man vill ju inte låta dem påverka en så mycket, för har de vunnit, känns det som. Det är ju det. Man vill ju försöka vara behärskad, och så vill man få dem att känna sig som små ynkliga människor som faktiskt har betett sig klumpigt och dumt. Att de går därifrån och bara, oj, det där var dumt av mig att säga sådär.
Känns jag är så dålig på det där. Jag är så dålig. Jag låter min ilska ta över så fort.
Ja. Upp på den falska hästen och sitt högre upp än dem och bara, ursäkta, kan jag göra något för dig? Jag ser att du tittar väldigt mycket. Kan jag göra det, något för dig? Är det liksom, du ser att vi har en situation här.
Ja. Kan jag förklara
någonting? Är det något du undrar över? Som jag håller på att hjälpa mitt barn här som har så krångligt. Behöver du hjälp med någonting också? Nej, okej. Okay, tack så mycket. Då går vi vidare. Mm. Och så bara,
eller så säger man bara så här, har du käkat glosylta med stirrsås?
Med tittsås. Ja.
Och sen,
det är inte bara glosoppa med tittsås, men det går ju bra både och.
Ja. Det går bra. Ja. Oavsett varifrån i landet man kommer så har man lärt sig den där ramsan lite. Det är bra. Då sitter med tittsås.
Men nu låter det kanske som att vi tre är monster, men jag tänkte säga att när folk är snälla så är vi beredda att liksom slicka deras golv, så att det är ju lika mycket åt bägge håll, eller hur? Ja.
Exakt.
Vi är liksom lika dynamiska som våra barn. Ja, vi älskar er, men vi hatar er också.
Där har ni oss. Må du sola i himlen.
Må du ha en härlig spa-weekend eller ruttna i helvetet.
Ja, där satt den.
Ja, det var lite så.
Petra det bara så lämnade den här också.
Jag går fram och tillbaka med den här jädra voven som ska in och ut där jag sitter. Men hörni, det var nu kul vill inte jag prata mer längre.
Nej, jag tyckte det var kul så länge det varade, skulle jag ju säga.
Ja, det var kul så länge det varade. Men nu måste jag vidare.
Håll käften, era idioter. Det här är ett välsignat tillstånd. Motherfuckers.
Alltså, dra åt helvete. Jag hoppas ni ruttnar i helvetet. Tack för idag.
Stäng din rumpa mun.
Hej då.
Stäng din rumpa mun, säger man.
Ja, det kan man också säga.
Stäng ditt ass, ens nya. Ruttna i helvetet.
Kan jag hjälpa dig med något? Stäng din rumpa mun nu.
Eller stäng ditt.
Tack för funkismorsorna den här
gången. Tack så mycket.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.